Välkomna till ännu ett avsnitt av Skogsfredag. Det är fredag den 25 november och det här är avsnitt 141 2022. Denna svarta fredag, Fredrik.
Black Friday.
Black Friday, ja. Black Week och Black Friday.
Har du handlat?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej.
Än. Dagen är inte slut än. Nej, men vi är rätt bra på... Jag tänkte bara, Black Friday kommer ju, om jag har förstått det rätt, det är en amerikansk tradition givetvis och mycket annat som kommer efter Thanksgiving. Dagen snå igår, fjärde torsdag i november. Och Black Friday har vi varit ganska snabba på anamma här, så vi har ju kört en hel vecka Black Week då.
Mm.
Shopping.
Ja.
Shop till your drop.
Nej, det men däremot... snart.
Ja, men Thanksgiving har vi inte direkt anammat. Liksom. Vi samlar ju inte alla nära och kära och släktingar och bekanta och äter kalkon.
Nej, kalkon är inte vår grej, känns det som.
Nej, det är väl antingen att det finns för lite kalkon och vi är för asociala, eller också kanske det är för att vi väntar till jul då.
Antagligen är det väl så.
Ja.
Ja, men, nej, det är väl bråda dagar i dag i så. Det ska väl reas både hittan och dittan, plus att det är lön dessutom då.
Ja, just.
För alla utom hos Skogsforum.
Ja.
Vi kan väl säga... Nej, vi kör lite interna såna grejer nu. Det är ju... Jag har haft lite körigt. Vi kan prata lite om det sen om någon vill.
Ja, men du har väl haft lite Black Friday, tyckte jag fattade på mig. Var det i källaren och östkor eller?
Ja, så jag har faktiskt inte hunnit med kört lönerna. Så det var det jag tänkte komma till.
Nej. Okay.
Så det blir ingen Black Friday tyvärr, Torbjörn. Men jag ska snabba mig precis så mycket jag kan. Ska jag göra.
Ja, har vi tur så har vi fixat det till annandagsrean eller mellandagsrean istället.
Ja, precis.
Ja. Nej, men alltså, om man är lite allvarlig så är det ju en svart fredag. Du som gammal hockeyspelare, jag såg igår på nyheterna att Salming hade gått hädan, Börje Salming.
Ja, det var fruktansvärt sorgligt. Och extremt tragiskt. Jag kollade ju på Hockeygalan som var här för bara några dagar sedan han var med.
Ja.
Och det är klart han såg sliten ut, men man trodde ju inte liksom att det skulle gå så fort. Men nej, den här sjukdomen är ju det värsta, tror jag.
Ja.
Usch,
ja, man behöver inte vara hockeyintresserad för att bli gripen av det, för man förstod ju vilken otrolig stor spelare han var. Jag hörde en anekdot ifrån en kille som drev en vingård och ett värdshus, konferensanläggning i Sverige. Han hade jobbat på svenska ambassaden i Ottawa, heter det va? Huvudstaden i Kanada. Och av någon anledning så hade de kommit i kontakt med många svenskar som bodde där, inklusive hockeyspelarna givetvis då. Så var det någon till hockeyspelare som har kommit på att det fanns kräfter i vattnen runt Toronto. Så där hade de bildat en liten svensk kräftförening och så var de ute och tjuvfiska kräfter.
Ja.
I de här ena bäckar, det var rätt gott om kräfter. Men det här var ju liksom någon nationalpark då, så det kom ju en sån här ridande polis där med hattbrett och grejer med ficklampan. Undrar vad det var för skumrask typer som drog runt i mörkret där. Mm. Så kom han och körde upp ficklampan i fejan på Börje Salming. Man fick väl sin livs överraskning, misstänker jag, mitt ute i skogen bland. Så det ska tydligen vara en sann anekdot. Men det är tragiskt, men...
Ja,
han kommer ju vara ljust och vackert minne bevarad.
Ja,
helt klart,
definitivt. Nej, det är ju djupt tragiskt. Jag har faktiskt två vänner. En lite längre ifrån, en lite halv nära. Som har gått bort i ALS.
Ja.
Så det är ju en stygg sjukdom. Men för dem gick det inte lika fort då. Så det är nog väldigt olika. Men nej, usch, vilken hemsk sjukdom alltså.
Ja, för 17. Det gäller att ta vara på dagarna man har, helt enkelt.
Ja, men det är väl så.
Och göra något av tiden. Och om vi ändå pratar om elände, så var det ju räntehöjning igår. Ny stor räntehöjning.
Ja.
Det här var väl högt väntat. Men ändå, det är ju en stor förändring i ekonomin som ska kylas ner nu då.
Ja.
Man får hejd på inflationen.
Definitivt. Och det är ju, det tror jag är någonting som vi kommer att märka av mer och mer nu under vintern. För jag tror att jag med flera kanske inte har insett allvaret i det. Men det är ju sjuka prishöjningar som har varit ju, eller som är.
Ja, men det är ju det är både dels är det räntan som går upp för de som har lån på sina bostäder framförallt. Och det finns ju skogsägare. Men skogsägarna är ganska lågt belånade, såg jag. Ludvig & Company släppte ju någon form av skogsägarbarometer där. Och det var endast 6 av 10, 60% av skogsägarna har inga lån.
Oj.
Ja.
Inga lån alls?
Nej, 6 av 10 har inga lån, skrev de i sin sammanfattning av den här rapporten. Så 60% av skogsägarna sitter med fastigheter. Det är klart att då kanske man tar lite dåliga virkespriser också utan behöver räknas noga.
Ja, ja, har man inga lån så är det klart att då är det ju jättebra, ja. Naturligtvis.
Men för den som har köpt fastigheter under senare tid till dagens marknadspriser så är det nog annorlunda då.
Ja. Nej, men jag tycker att jag är inte så insatt i ekonomin i stort. Men jag kan dra en liten grej som jag har gått och funderat på. Jag kan ha fel, men då är det någon som gärna får stoppa mig på Skogsforum eller någonting. Men det känns ju lite som att de... är det inte så att börsen har alldeles för stort inflytande? Har jag lite funderingar på. För det handlar om hela tiden att man ska rädda börsvärdena. Aktierna får inte sjunka i värde.
Nej, jag vet inte hur det resoneras i
Ja, men det känns ju lite så att, för det, läser man lite ekonomi och så där i tidningar så handlar det ju om liksom att riksbankerna, Fed och Sverige och alltihop, de är stora, stygga, hemska som höjer räntan. För det påverkar börskurserna och aktiemarknaden.
Ja.
Men ska man titta lite bredare på det och lite mer pragmatiskt, så är det ju, om man ska vara dessutom lite krass, så är inte aktiemarknaden lite en parasit?
Ja, det beror väl på hur man ser det. Det är väl en nödvändig funktion för att kunna, från grunden så är det väl en nödvändig funktion för att kunna driva företagande i någon bredare perspektiv, men sen kan den ju ta sig lite... Alltså den tar sig ganska konstiga uttryck med blankningar och såna här saker då, som ju inte är tänkt. Det är inte så det är tänkt från början antagligen.
Nej, men titta bredare, tänkte jag, Torbjörn. Ännu bredare. Jag kan ta till exempel ett bolag som Sandvik. Är det viktigast för dem att deras börskurs är hög än att de kan bryta malm så att de kan göra till exempel stål och sälja stål och ha anställda som gör det här stålet? Vad är viktigast?
Förhoppningsvis ska ju börskursen spegla när det går bra, för det ska ju finnas ett samband där någonstans. Att börskursen stiger ju om företaget går bra, om företaget är framgångsrikt och vinstgivande och expansivt, så stiger börskursen normalt sett då.
Men det var det jag menade lite med parasiter.
De som stiger på förväntningar.
Ja, men jag tänkte på just med, när jag sa ordet parasiter, så är det ju liksom så, finns ens Sandviks aktie om de inte kan göra stål och om de inte har anställda och om de inte kan sälja någonting? Finns aktien då?
Nej, borde den inte göra.
Nej.
Ja, den har i alla fall till väldigt lågt värde förhoppningsvis då. Så att det har någon form av samband.
Ja, visst.
Nej,
det känns som att det är en jättestor fokus på liksom att börskurserna får inte falla. Men sen så spelar det ingen roll med arbetslöshet och sånt där. Eller att vi kan tillverka saker och sånt. Jag tycker att vi har tappat fokus lite där. Och jag hoppas att riksbankerna värnar om, i det här fallet, företagen då. Och deras grundverksamhet. Och inte någon aktiekurs på någon Nasdaq-börs liksom.
Börsen ligger ju i regel lite före allt annat. Är du ute på jakt eller vad är det? Har du släppt drevern eller?
Jag vet inte vad det var här nu. Det här är en fredag som går till historien. Jag var ingen chef i alla fall, det kan jag säga.
Nej, jag får höra, han kommer att bita dig. Men börsen ligger väl lite före den allmänna utvecklingen. Börsen har ju gått ner innan samhället går ner, om man säger. För jag menar, nu först börjar ju på... Nu börjar det kännas och bita och ta hos konsumenter och oss dödliga, så börjar ju känna av att nu börjar det bli jobbigt. Priserna har gått upp, räntorna stiger, energipriserna går upp och så vidare. Då. Jag var ute förra veckan, träffade mycket företag och som jobbar inom skogssektorn, maskiner och underleverantörer och annat. Och det är ju väldigt, därifrån är det väldigt positiva tongångar. De ser ju ingenting av det här liksom nedgången. Deras största bekymmer är ju att få tag i grejer. Det är ju brist på grejer och komponenter. Och det i sig driver väl priser då. Men de har liksom inte, de tappar inte ordrar. De har ju, känner inte att det är någon brikande efterfrågan. Nej. Utan det är ju liksom störningar i produktion och leverans med deras största problem då. Så att det har ju inte krisen kommit än. Det kanske den gör så småningom. Men nu är den på väg ut bland konsumenter.
Ja, men så är det väl. Och det är väl det som jag kan tycka är lite viktigt. Sen så ska man vara lite... Jag var och handla... Jag kan nämna det kort. Jag var och handla... Det är lite sjukstuga hemma, så jag var och handla på lokala korvmojen häromdagen.
Ja.
Och det var ett ganska fint lackmustest när jag pratade med han som ägde den korvmojen om hur läget var just nu.
Ja.
För det är ju ganska bekymrande, kan jag tycka, om nu hans marknadsanalys stämmer. Men han sa ju liksom det att hans försäljning har ju gått ner avsevärt. Och det är ju okay. På de billigare grejerna. Han sa att tyvärr så är det ju så att många äldre pensionärer har slutat kommit helt till mig, sa han. De som kanske köpte en mosbricka för 32 kronor.
Ja.
De är borta. Och han sa liksom det att jag är väldigt rädd för att inflationen har ätit otroligt stygga hål i pengabössen på de som redan haft det lite dåligt ställt.
Och det är klart.
Och det säger ju de här Riksbanken och sånt också, att det är ju kristider där. Och det är ju jättetråkigt. Det måste man ju skriva under på.
Ja, det kommer att bli en stor påverkan på det. Och då har vi ändå inte sett någon arbetslöshet än att tala om. Men kommer den i sviterna av lågkonjunktur här, så kommer det bli ännu värre då.
Ja, men det vill jag återkoppla till från första början egentligen. Att det kanske är mycket, mycket bättre att vi försöker att reda ut vår riktiga värld med arbetsmarknad, med att folk är i jobb och så där, istället för att vi bråkar om det ska vara noll avgift på ett ISK-konto liksom, som verkar vara den största nyheten just nu.
Ja.
Jag tror att
det sila mygg och Sverige kameler.
Ja, har det inte skurit lite fel, frågan.
Ja. Det är inte första gången i så fall, men det kan nog... Nej, men visst, alltså, diskussioner tenderar ju att handla om fel saker utifrån ett större, viktigare perspektiv, kanske.
Mm. Mm. Ja, jag tror det. Ja. Men. Black Friday. Ja.
Black Friday. Ja, Skogsstyrelsen har sin Black Week nästa vecka, de hyggesfria veckan.
Ja, inte en pinne ur skogen.
Nej, alla skördar har stått still och inga avverkningsanmälningar godkänns. Eller hur är deras upplägg på hyggesfritt, tror du?
Ja, nej, skojar väl lite där. Men nej, de kör ju hyggesfria veckan. Skrev de kort om det, de skickade ut en blänkare om det går. Det är fritt för vem som helst att delta via online, via Microsoft Teams heter väl den appen, för att titta på video.
Seminarier och...
Seminarier hela veckan. Och de går ju på det hyggesfria. Jag gissar att de har identifierat att det är fler och fler som vill ha mer information om hyggesfritt skogsbruk. Och det var ju en diger lista. Det var seminarier om det är någon ekonomi överhuvudtaget i hyggesfritt skogsbruk. FSC ska vara med och diskutera hur eventuellt certifieringen påverkar hyggesfritt skogsbruk.
Ja.
Definitioner av hyggesfritt skogsbruk skulle vara med. Hur påverkas den biologiska mångfalden, sociala värden i skogen? Och sen så skulle det även vara med ett seminarium med Från hytten. Jag gissar att det är skördarförare som ska prata lite om hur omställning...
Ja, jobba med hyggesfritt.
Ja,
om man... Ett avverkningsperspektiv.
Ja, precis. I jämförelse gissar jag med trakthyggesbruket då. Så den som är intresserad av det kan nog vara intressant, tror jag.
Ja, nej, men är det inte så liksom hyggesfritt har blivit lite det nya svarta... Nya.
Ja, men den är ju på frammarsch, vare sig man vill eller inte. Oavsett vilket läger man står i just nu, så är det nog bara att inse att det är så. Och det var ju lite samma som, jag tror det var någon som skrev det på Skogsforum också, att ja, men det här blir ju intressant att lyssna på, även om inte jag tror på det. Liksom.
Ja.
Och det är ju helt rätt inställning, eller hur?
Ja, Ja, absolut. Så... Man kan alltid lära sig något. Ja. Nej, men man ser ju liksom att det här, det händer ju mycket. Alltså man märker ju när någon fråga blir het och blir på tapeten riktigt. För det så går det ut, nu går det ut forskningspengar. Jag har sett nu senast är att SLU har fått pengar till några forskningsprojekt som handlar om att gå på djupet i hyggesfritt och se vad som finns för kunskap i ämnet och så vidare. Då. Sen så finns det ju, alltså man ser ju Skogsstyrelsen vart de lägger sin rådgivning. Det är ju där de kan få fram resurser för att jobba med rådgivning, och just hyggesfritt är ju ett sånt område. Där jag tror att du kan få en gratis rådgivning ute i skogen utav Skogsstyrelsen också om du vill idag. Mm. Kring hyggesfritt, och det kan du nästan inte få i några andra områden då, lövskogsbruk kanske eller något sånt där, va? Men det är ju liksom, det är hett, va? Det, och det är ju,
ja, det var ju nu i veckan det... kommer ju formas med en utlysning med 120 miljoner bara, va?
Ja, ja.
Och det var ju inte bara till SLU, utan det var ju jättemånga universitet och så som ska fördelas, som de här pengarna ska fördelas på. Unisont, det som gällde var ju att det handlar ju om alternativa skogsbruksmetoder alltihop.
Ja.
Jag tittade lite, jag skrev ner några punkter där faktiskt.
Ja.
Några saker som man har fått pengar för är: kan hyggesfritt öka kolinlagringen i skogen? Det ska det forskas på. Ja. Alltså var det någon som inte riktigt fattar, men jag skrev upp den ändå. Skapa gräsrotsagenter för en alternativ skogsskötsel och mångbruk i skogen.
Okej.
Okay. Gräsrotsagenter.
Är det sådana som du och jag är gräsrotsagenter, ja, tror du?
Ja, den var så udda så jag tog inte med den. Och sen så var det...
Det är inte du som har skickat in ansökan i alla fall, va?
Nej, det är det inte. Men sen var det en lite halvrolig också då. Det är ju att Magnus Löv hade fått pengar för lövträdsdominerat kontinuitetsskogsbruk. Det var jag tvungen att ta med. Eftersom han heter, okay, Magnus Löv. Så, men skämt åsido, så är det ju, det verkar ju definitivt vara så att nu går ju Formas in också då och börjar stötta till pengar till det här. Så, någonting har ju hänt, det har blivit liksom i ropet på något vis.
Jo, men man känner väl av de som sitter på forskningsmedel, de här stiftelserna och styrelserna, för de känner väl av liksom strömningarna i samhället någonstans och anpassar sig väl lite grann efter vad som verkar vara intressant för tillfället också då. Så det är ganska typiskt. Och jag vet Ulf Johansson på Tönnersjöheden, platschef där nere på SLUs försökspark, han är väl pensionär idag, men han sa liksom att man kunde ju spegla trenderna i deras försöksserie genom årtiondena, vad det var som var hett i olika år, och det har ju varit allt möjligt som har kommit och gått, och beroende lite grann på vad det går att få pengar för, givetvis. Så. Nej, men hyggesfritt, dels är det intressant, för jag vet att Lars Lundqvist som skriver en del på Skogsforum, som är en av Sveriges främsta blädningsexperter tror jag, och det är ju en del av det hyggesfria, han brukar ju kommentera ibland att det är en konstig definition med hyggesfritt. Man definierar någon slags skogsskötselprincip med det enda det inte är. Ja. Alltså man har definierat det hyggesfritt, och det är liksom det enda det säger, att det inte man gör hygge. Men
det är inte trakthygge, men nej, allt annat är det liksom.
Ja, ja. Och jag menar, man kan ju, om man skruvar till det, så är trakthyggesbruket hyggesfritt den mesta delen av tiden, ända tills julgrisen är dags att ta av dagar. Men det finns ju många olika varianter på hyggesfritt, och i princip så är det väl så, får du rätta mig om jag har fel Fredrik, men att en skogsägare kan ju då i princip tillämpa nästan vilka hyggesfria metoder som helst, så länge man håller sig ovanför de här paragraf 5 och 10 kurvorna i skogsvårdslagen.
Jo, men absolut. Så är det ju. Men sen så är det väl så att om det här skulle få svung och utvecklas, så tror jag nog att de får titta på de här paragraf 5 och 10 kurvorna. För jag tror inte det är alla hyggesfria metoder som klarar av det.
Nej, inte 10-kurvan i alla fall.
Nej,
det är ju, men det är ju också, Skogsstyrelsen har ju definierat hyggesfritt att man ska ha trädbevuxet, och det finns två varianter. Det ena är ju någon slags kontinuitetsskogsbruk där du aldrig har som avsikt att föryngra skogen, utan hela tiden håller den i någon slags jämn status då, och då behöver man ha träslag som gran kanske på lämplig mark eller bok. Sekundär träslag som klarar att växa upp under annan skog då. Så det funkar ju, det finns ju rätt mycket försök kring det och rätt utfört. Det är inte någon hopplös metod så.
Nej.
Men det är svårt att ställa om ett 60-årigt ensartat granbestånd på åkermark till en fullskiktad granskog. Så där va. Men ja. Sen finns det ju någon slags hyggesfri definition kring föryngring under skärm. Det är Skogsstyrelsen har definierat, nu kommer jag inte ihåg exakt, men man ska ha rätt bra, rätt mycket träd täckning kvar under föryngringsfasen då, och även efter. Så det finns ju definitioner också.
Ja, visst är det det. Men sen är det, jag tycker det är en sak till. Det handlar ju inte bara om det här ens- eller flerskiktade skogar. Kan jag tycka. Utan jag tycker det vävs in lite i det här också. Om man ska dra ytterligheterna. Det som ogillas mest, tror jag. Det är ju de här, om man åker och tittar på en sån här granplantering på en nedlagd åkermark. Ja. Med 100% gran, en monokultur som du kommer knappt in i den liksom. Och den, för att citera Sydved en gång i tiden, den göder inte ens en ekorre.
Nej.
Så det är ju klart att där har du ju ytterlighet. Men, så där tror jag det finns en liten, ett skimmer i det här också. Just att du har, ja. Att du, även om du kanske gör ett litet hygge, så nu 2022 då, när du är ute och röjer, så sparar du mycket mer självföryngrad björk till exempel.
Ja.
Än vad du kanske gjorde för 10 år sedan, när det var väldigt lätt att röja, skulle jag vilja säga. Jag vet, jag gick utbildning hos Skogsstyrelsen då med sånt här grönt kort när jag skördade. Ja. Och då pratade de ju väldigt mycket då för 10-12 år sedan om just det här att se till och spara i alla fall snälla lite löv i granplanteringarna.
Ja.
För vi var uppe och tittade i gräsmarkstrakterna där är det ju brutala granmarker, det är ju bara att erkänna. Men de ville visa några områden när vi var ute på exkursion där en dag. Och det var ju liksom väldigt enkelt att röja då, för det var ju bara att röja fram de planterade granarna. Det var 100% gran.
Ja.
Bort på allt annat.
Ja.
Och där tror jag det finns, ja, det är ju inte hyggesfritt per definition, men jag tror det kommer att vävas in i det här, tror jag.
Ja, det finns ju något de kallar för naturskogsbruk eller naturkultur, jag vet inte vad det kallas, inte naturkultur, något helt annat, men att det ska vara mer liksom naturlig föryngring och så vidare. Det kanske inte behöver vara hyggesfritt, men det är väl en del liksom i riskspridningen också. Riskspridning och kontortsanpassning är väl nyckelord som inte är direkt kopplat till hyggesfritt, men som ändå liksom är på tapeten när man pratar klimat. Och
ja, det kanske till och med är så att hyggesfritt är en mångfald. Del av klimatanpassat skogsbruk. Kanske.
Ja, ja,
som också kanske är populärt nu då efter torksommaren 2018 med katastrofen med barkborren och allting det här.
Ja, och det är väl ganska långt steg dit, men det är ju säkert ingen bra lösning att lägga alla ägg i den hyggesfria korgen heller, utan man kanske får hitta balansen mellan olika. Men det är ju inte det vi är riktigt nu.
Nej, men definitivt inte. Det tror inte jag heller. Men jag tror att sen så kommer man nog väldigt långt, tror jag, om man nu börjar, som det också pratas lite om då, att man minskar hyggestorleken.
Ja.
Går det ner under 0,5 så kan det börja liksom, då är det ju nästan en nallar på hyggesfritt.
Ja, men lite så. Jag vet inte, Skogsstyrelsen satt ju 0,25 som definition för
det, gjorde
du, så att det är ju någonstans där, va? Men
ja, men så, om man säger, ja, men det är ju jättebra, 0,25, då är det ju liksom hyggesfritt fast det är hygge. Så jag tror att det är många saker igen här som inte bara handlar om att liksom tungan i rätt mun.
Nej, och ja, precis, och det gäller ju, och jag menar, det finns ju skogsindustrin och samhällskontraktet, om man kallar det för det, liksom är väl lite bekymrad över att det ska minska virkesflödet för mycket. Det finns ju många samspelande faktorer där, dels att vi förväntas sänka mer kor, ta mer hänsyn, bara då hyggesfritt kanske är någon del i den här hänsynen då. Det fanns ju med som ett alternativ i det här SKA22-alternativet, där man skulle gå upp på 30% hyggesfritt och sätta av lite mer, vilket ju ur ett, alltså man tittar på det EU-perspektiv som finns idag, så är det inget orimligt scenario att det kommer att bli så heller. Det vet vi ju inte riktigt hur det kommer att se ut då, men, och där tappar man ju tillväxt ganska rejält och avverkningsmöjligheter då. Eller man tappar inte så mycket tillväxt, man tappar ju en del tillväxt, men man tappar avverkningsmöjligheter definitivt då.
Mm.
På kort sikt, sen jämnar det nog ut sig på lite längre sikt, men de närmaste decennierna skulle det göra ganska stor skillnad då.
Ja, jo, men att, absolut. Och sen, så jag tror då har du inte en del i det här också med LSO, att släppa upp åldrarna.
Ja.
Där pratade jag faktiskt med en skördarförare igår av en slump.
Ja.
Som högg väldigt grov skog. Granar upp mot 6 kubikmeter.
Oj.
Fast de var inte så jättegrova. Grova var de naturligtvis, men de var långa då.
Ja, långa. Ja.
Och då frågan från mig blir ju direkt då, skickar blir jag plyg då? Alltså plywoods vänner.
Svarvstock.
Mm. Ja. De korta bitar som ska svarvas. Ja. Nej, det var ju container till Kina.
Okej.
Okay. 6 meters.
Mm. Ja.
Så där, jag tror ju att... det är också något, jag tror att skogsindustrin på sikt får tänka om lite där, för skogsägarna generellt sett, tror jag, gillar att odla grova grejer.
Ja,
och som det är idag då, så kan du inte sälja grova grejer till svensk skogsindustri. Det kan jag tycka är, det är nog ett problem som vi måste titta på, tror jag.
Det finns utrymme för nytt entreprenörskap. Det är bara man kan få liksom släppa på spärrarna lite i virkesmarknaden så att man kommer åt råvaran för den som är intresserad att starta någon annan typ av förädling med annan råvara.
Ja,
så finns det ju jättemöjligheter, tror jag.
Ja, nej, men det är ju faktiskt en diskussion vi kan ta upp på Skogsforum. Men för det är bara vad jag tror. Men, och jag grundar väl i hur jag fungerar själv. Men odla grova grejer är ju lockande.
Ja.
Tycker inte du det, Torbjörn? Eller?
Jo, inte minst när man får ta fram sågen och fäller dem sen.
Ja, ja, men det finns någon form av
upplevelse att dra i kullen en 6 kubikmeters gran.
Ja, visst.
Så... Nej, men visst är det. Det är ju jättehäftigt att kunna producera sånt virke.
Ja, och så titta på Mölnbackagranen som tyvärr dog nu då, men den höll ju 13 kubikmeter.
Ja.
Sveriges längsta. Det var ju ett veritabelt monster. Och den blev ju, det var ju också ett klickmonster naturligtvis också då. Så stora träd berör ju.
Hela det beståndet. Men jag menar, det finns ju ställen i Sverige där det skulle generellt sett godla upp sån skog med lite tid då. Sen är det klart att det alltid är en risk att man ska granskog som är äldre än 100 år för barkborrar och stormar och annat. Men på rätt förutsättningar så är det inget som är omöjligt.
Nej. Och det var ju som vi pratade om sist också, det var ju Svenska kyrkan nu då. Vi har ju inte följt deras kyrkomöte. Hur har det gått där?
Nej,
det måste vi återkoppla om. Men de var ju ute också efter grovt och gammalt virke för att renovera kyrkorna.
Ja, det är, som en parentes ska jag säga att det var en av våra medlemmar, Robert Klivus, han la upp en tråd om något som heter New European Bauhaus in the Woods, ett seminarium som hölls i Finland igår och som finns att se, hela innehållet finns upplagt och inspelat om man vill. Jag har inte tittat på det själv, jag ska göra det, men det verkar intressant. Det var väl Finland och Estland ihop med Sverige kanske också. Jag vet inte vilken Sveriges roll hade varit. Man hade bjudit in EU-kommissionen. Hon var med Ursula von der Leyen som är president. Och även han som är miljökommissionär. Vad är han? Sinkevicius, vad heter han? Från någon av baltstaterna.
Dra det namnet där, Torbjörn.
Ja.
Nej, han har ett väldigt svårt namn. Men,
Sinkevicius, ja, någonting sånt i alla fall. Men han var med i alla fall också. Han har ju varit lite kritisk mot svensk skogsbruk. Men det var folk från skogsindustri och från politiker och från byggsidan. Men det handlar väl rätt mycket om att koppla ihop det här Bauhaus-tanken i Europa. Att vi ska bygga hållbart, mer i trä och så vidare. Så det fanns en gren som handlade om träbyggande och en som handlade om... Mm. skogsbruket och en som handlar om naturinspirerad arkitektur, så det var ganska brett, men jag tror att det är intressant att lyssna på. Vi lägger upp en länk till den tråden.
Ja, så är det ju. Annars... det är ju som vi har sagt så många gånger att tar du det här med att odla timmer, om man får säga så, så kommer ju det är ju hand i handsken för alla. Du kan ju ta den största av miljömuppar, ursäkta urspråket, men kommer ju stå och applådera om man bara tillverkar så mycket träråvara som möjligt som ersätter betong och cement, eller betong och stål.
I byggande.
Ja, visst. Det är ett bananskal hela vägen till banken.
Ja, men du, våran halvtimme har snart gått. Nästa vecka har vi nyhetsbrev. Så att, har ni inte tecknat medlemskap på Skogsforum eller ett konto där än, så kan ni göra det helt gratis. Då får ni nyhetsbrevet någon gång nästa vecka. Och nästa vecka så har vi ett riktigt kinderägg. Då ska vi ut i skogen, du och jag.
Ja, precis.
Både titta på planterad björk. Vi ska hugga ved och testa motorsågar. Snacka om julafton i
ja, tidigt. Det blir bra. Det blir något att se fram emot. Men vi får passa på att önska alla en jättetrevlig helg då.
Ja, det gör vi. Ha en bra helg. Så hej. Hörs vi nästa fredag.